Hej, jag heter Jennifer Kutchuk-Aslan och det här är Karlavagnspodden. I det här avsnittet bad jag lyssnarna ringa in och berätta historien om den där dagen då du verkligen överraskade dig själv och gjorde något som du inte brukar. Du tog en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Dagen då du gjorde något du aldrig trodde att just du skulle göra på just det där sättet. Det här är resultatet. Varmt välkommen. Det där med att överraska sig själv är något jag funderat på en del den senaste tiden. Hur väl känner man egentligen sig själv? Jag är 37 år gammal och någonstans har jag nog tänkt att jag vet vem jag är som person. Jag vet vad jag gillar och ogillar, hur jag reagerar i olika situationer, vad jag vågar och inte vågar. Jag har tänkt att min personlighet på något sätt är färdig nu. Men nyligen har jag börjat tänka om. Till vardags jobbar jag som sportjournalist och för några veckor sedan kom jag hem från Nordamerika efter att ha varit där och bevakat fotbolls-VM hela sommaren. En väldigt häftig upplevelse, men också väldigt speciellt att vara ensam iväg på andra sidan Atlanten i flera veckor utan vänner, familj eller kollegor som sällskap. Det var en situation som tvingade mig att utmana mönster hos mig själv som jag trodde var huggna i sten. Jag har aldrig varit den mest socialt utåtriktade människan, har aldrig riktigt trivts med att ta plats i stora sammanhang och lite för ofta varit den som fäller ner blicken och undviker ögonkontakt när jag passerar människor på gatan. Men i USA fungerar det tvärtom. Där hälsar människor glatt på varandra, småpratar i kön på kaféer och börjar prata med personen bredvid på bussen. Och efter några ovanligt ensamma veckor märkte jag att jag gjorde likadant. Plötsligt var det jag som började prata med främlingar, jag som gick ut ensam på en sportbar i Los Angeles och hamnade i långa samtal med människor jag aldrig hade träffat tidigare. Och varje gång tänkte jag nästan, vem är det här? För det kändes inte riktigt som jag. Eller så kanske det bara var en sida av mig som aldrig fått chansen att komma fram tidigare. Det fick mig att tänka att vi kanske aldrig blir helt färdiga som människor. Att det alltid finns något nytt att upptäcka om sig själv. Oavsett om man är 27, 37 eller 77. Och det är precis det vi ska prata om ikväll. När överraskade du dig själv? När gjorde du något som inte alls stämde med bilden du hade av vem du är? Kanske kastade du dig ut på ett oväntat äventyr, bytte jobb eller yrkesbana, sprang ett maraton efter att ha varit en soffpotatis halva livet. Jag vill höra din berättelse om ett ögonblick som fick dig att tänka, var det verkligen jag som gjorde det där? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30, 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Jag ser fram emot att höra din historia. Nu har det blivit dags för kvällens första samtal. Hallå där, vem pratar jag med?
Du pratar med Gun på Limhamn.
Hej Gun från Limhamn, hur står det till denna fredagkväll?
Alldeles utmärkt, nu när vi har sommaren och man får vara vid havet. Ja, jag bor ju här så att det, jag ska inte klaga någon gång.
Nej, det lät väldigt härligt. Och sista juli idag, men vi ska inte tänka att sommaren är på väg att ta slut.
Nej. Här nere var den till november. Åtminstone på min balkong.
Det låter härligt det. Nu är jag nyfiken på din historia om när du överraskade dig själv.
Ja, jag har ju alltid varit flygrädd. Det har jag varit. Men det var ju väldigt länge sedan jag av en annan anledning blev tvungen så att säga att flyga. Och det var inte så farligt. Men sen så 2015 så skulle jag göra en lång resa i USA. Jag skulle åka från ostkusten till västkusten och via södern och sådär va. Och det erbjuds ju många aktiviteter och utflykter och sånt under resans gång. Och jag hade bestämt mig för att resan var så pass dyr i alla fall. Så jag skulle kosta på mig precis allt. Ingenting. Allt vad som erbjuds skulle jag göra. Och det gjorde jag till en början. Men sen kom vi ju till Grand Canyon. Och där skulle man ju flyga helikopter för att få se på riktigt.
Just det.
Och se helikopter, det är ju livsfarligt va? För att den där propellen kan ju ramla av. förstår ju jag.
Mm.
Mm. Så det skulle jag ju definitivt inte göra. Nej, men det var ju ingen som tvingade att göra någonting. Och vi gick av där och alla de hade ju betalt och beställt och gick iväg. Och då stod jag ensam kvar där vid bussen. Det kunde jag ju inte göra. Det var ju jättetråkigt. Ja, dörrar ihop varandra så gör väl jag det också då. Va? Så att det var ju inget... Alltså gick jag till reseledaren och så sa jag att okej, jag följer med. Ja, törs du då? Ja. Jo. Och sen var det ju en procedur bara innan man kom in. Man hann ju på dö innan dess. Så man skulle ju vägas in då liksom, så att det vägde lika mycket. De som satt på sätena bredvid varandra och sådana där grejer. Va? Men till slut så kom jag ju in i en helikopter och vi satt där 4 stycken. Och så stängde man dörren. Och då höll jag på att hoppa ut igen. För då läste jag då skylten som stod på dörren. Hade jag inte sett innan, för då hade jag aldrig gått in. Om dörren öppnas, tillkalla kapten. Han ska vara där framme. Han ska ju inte... Vad skulle han göra under färden om den hade öppnats under färden? Alltså bara det gjorde ju att hela uppfarten, eller vad det heter, starten, alltså den var jag ju livrädd för. Men sen var jag ju tvungen att titta, för då började de ju andra att säga, titta så fint. Och det var ju faktiskt inte så farligt. Så det var ju tur att jag gjorde det.
Det får man verkligen säga. Jag är så otroligt imponerad över att du inte bara vågade flyga till USA som flygrädd, utan också satte dig i en helikopter efter det.
Ja, men min man, han jobbar inom flyget och han förklarade för mig alltid varför flygplan, hur det kommer sig att de kan flyga. Men jag vet ju att de inte kan flyga i alla fall, men de gör det ju precis som humlan. De kan ju inte det egentligen, det begriper jag ju sådana stora saker. Men stora flygplan är väl okej nu. Alltså de går ju, första gången jag åkte var ju ett propellerplan och det var ju lite otäckare. Men de här nya, men det är klart, men det är ju skillnad på helikopter. Man sitter där, alltså det är ju ingenting. Man sitter ju nästan ute. Men just den där skylten på dörren, den glömmer jag ju aldrig. Nej, den var ju lite onödig.
Det förstår jag, men har det på något sätt inspirerat dig efter det att igen då, våga göra grejer du kanske inte tänkt att du skulle våga på förhand?
Ja, det gör jag. Det gör jag nog. Och det är ju så där, så att har jag riktigt bestämt mig, då kan ingenting stoppa mig. Alltså det, jag hade väl inte riktigt, för jag ville ju så gärna egentligen, va? Men... Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag har inte varit någonting sånt där speciellt som har kommit upp efter det. Men ja, det är väl möjligt att jag tänker till. Vågar jag åka helikopter, så vågar jag åka allt.
Skulle du göra om det?
Ja. Men det skulle jag nog göra. Det skulle jag nog göra, för det var väldigt vackert. Det var det. Och det var ju inte otäckt.
Det var inte otäckt. Det finns ju andra flygturer man skulle göra. Om någon kom fram till dig och sa att du får åka upp i rymden med en rymdraket. Vad skulle du tänka?
Nej. Där tror jag i alla fall att det är gränsen. Det tror jag.
Vad fick du med dig för känslor av att liksom ha vågat göra någonting som överraskade dig själv?
Ja, det var ju roligt att berätta för de här hemma. Att jag har faktiskt gjort det, för att det var ju ingen som trodde att jag skulle våga göra det inte.
Nej, det förstår jag. Och det låter som en väldigt häftig upplevelse. Kul att du också fick åka runt och uppleva USA, precis som jag fått göra den här sommaren. Och tack för att du delade med dig av din historia, Gun.
Ja, hoppas att det inspirerar andra till att våga göra saker. Det är inte så farligt.
Nej, det hoppas jag också. Tack så jättemycket för att du ringde in.
Ja, tack ska du ha. Hej då.
Hej då. Många av oss går nog runt med ganska bestämda bilder av oss själva. Vi slänger ur oss saker som jag är ingen morgonmänniska, eller jag skulle aldrig kunna bo någon annanstans, eller den där frisyren eller hårfärgen skulle verkligen inte passa mig. Och ofta går man runt och tror på det där tills man hamnar i en situation där man tvingas göra något på ett annat sätt än man brukar. Eller så kanske man träffar en annan person, en vän eller en partner som uppmuntrar en att våga testa något nytt och överraska sig själv. Någon som får dig att våga kliva fram på karaokestället trots att du har scenskräck. Eller smaka på den där maträtten du aldrig testat tidigare. Eller någon som kanske pushat dig att gå på en blind date med en total främling. Jag är nyfiken på om du har varit med om ett sånt ögonblick. När överraskade du dig själv? Var det något du valde att göra? Eller var det livet som tvingade in dig i en situation där du upptäckte en ny sida av dig själv? Och nu har det blivit dags för ett nytt samtal. God kväll, vem pratar jag med?
Du pratar med Joakim. Hej Jennifer.
Hej Joakim, hur står det till?
Ja, det är helt okej.
Okay. Helt okej. Okay. Vart ringer du ifrån?
Norrtälje.
Norrtälje, det var inte långt ifrån. Du, jag är väldigt nyfiken på din historia. När överraskade du dig själv?
När jag hoppade bungee jump.
Oj, när var det?
För 37 år sedan.
Wow. Berätta, hur hamnade du i den situationen?
Jag vet att det är 37 år sedan, för min dotter är 40 nu, hon var 3 då. Mm. Jag hade skrytit om att det var ett evenemang borta vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Och då hade jag skrytit för min fru och min dotter att nu ska pappa hoppa bungee jump. Så att vi åkte dit till Sjöhistoriska och jag tittade upp. Det var liksom 100 meter omför backen. Och sen kom ju folk ner. Det var ingen som vågade hoppa. Och då tänkte jag kommer ju aldrig göra det här. Men det var ju min tur till slut. Ungefär som att prata radio nu. Va?
Ja.
Så åkte jag upp och sa till den här fransmannen, det var ett franskt team, att aldrig i livet. Det finns inte en chans att jag kommer hoppa härifrån. Jag skakar hela kroppen. Det är liksom 100 meter ner, Jennifer. Det är en bra bit, va?
Ja, jag som är lite höjdrädd kan förstå känslan.
Jag är fruktansvärt höjdrädd. Men vad? Det har ju till historien, va?
Ja, men jag förstår. Hur fick du idén att överhuvudtaget åka upp dit?
Skröt för min fru och min dotter.
Ja.
Men sen åkte jag ju ner. Jag vågar ju inte, va?
Mm.
Och då kommer en fransman till mig. Han var chef för teamet och sa då att nu åker du upp med mig. För det var ju dålig affär att alla inte vågade, va?
Ja.
Det kostade 400 spänn att bara hoppa, kommer jag ihåg. Och då åkte han och jag upp. Och jag bestämde mig på vägen upp aldrig i livet. Och så gick jag ut på en liten platta. Och då säger han till mig på sin knaggliga engelska. Om du inte hoppar nu så puttar jag ut dig.
Men gud.
Ja. Och jag bara föll som Jesus rakt ner, vet du. Alltså det var årets grej. Eller det var mitt livs häftigaste känsla.
Ja, men jag kan förstå det. Det måste ha varit en otrolig adrenalinkick.
Ja. Och jag studsade fram och tillbaka och sen körde ner mig. Jag ville hoppa direkt igen, va? Men det fick jag inte. Men att det var sån jävla grej. Det glömmer jag aldrig.
Nej, men det förstår jag. Men var det så att han faktiskt behövde knuffa dig? Eller tog du liksom klivet ut själv?
Nej, jag blev ju rädd när han skulle knuffa mig. Mm. Så han gjorde ju inte det, va? Jag bara följde rakt ut. Och tänkte aldrig i livet, men det gjorde jag ju. Och sen, ja, det var häftigt.
Och jag vet att det var 37 år sedan, men minns du liksom fortfarande känslan de där få sekunderna när du är i luften?
Ja, jag minns det hur mycket som helst. Och det roliga var, min dotter berättade för min svärmor samma eftermiddag efter det här, att först åkte pappa upp, så kom han ner, så åkte han upp och så hoppade han.
Mm.
Det gjorde pappa.
Det låter som ett sånt där minne för livet för alla er, inte bara för dig.
Nej, för min dotter också. Hon tar upp det här ibland.
Ja.
Ja. Och svärmor också. Det är lite roligt.
Hur avgörande blev det att du faktiskt hade gått runt och liksom skrytit lite om det här? Att du kände att du behövde stå för ditt ord?
Men Jennifer, man är ju tvingad,
ja.
Och man skryter. Att jag var ju tvungen att göra det här. Men jag blev så fruktansvärt osäker när alla vägrade. Va?
Ja, såklart.
Och även jag.
Och sen fick du nästan bokstavligen talat liksom en push på axeln av den här franska instruktören.
Japp.
Var det några fler som vågade hoppa efter dig, vet du det?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Nej.
För jag fick ju blackout, va?
Ja.
Du vet att det var helt otroligt. Så att jag minns inte efteråt, det gör jag inte.
Har höjdrädslan försvunnit efter det här då?
Absolut inte.
Nej.
Ännu värre.
Men du kan ändå säga att du har hoppat bungee jump. Alltså det är inte dåligt.
100 meter, ja. det har jag gjort.
Vilken grej. Och har du liksom något budskap då till folk som lyssnar som kanske är lite rädda för att våga testa saker som ändå lockar lite grann?
Prata om det innan, sen måste man göra det.
Mm.
Tror jag.
Det är bara att göra det. Kanske ha en liten dotter som tittar på, som pushar en lite ytterligare.
Ja, just det. Dottern, ja. Det var stort. Ja. Det är riktigt, Jennifer. Hon avgjorde mycket där.
Ja, men, helt klart. Vilken häftig historia. Jag är djupt imponerad, som sagt. Och förstår att det här är ett minne du har burit med dig i 37 år.
Helt klart. Och sen tycker jag du är en bra journalist när det gäller fotboll också.
Ja, men vad snällt. Jag tar med mig de orden och tackar så jättemycket, Joakim, för att du ringde in. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig fredagkväll.
Jag tackar dig också. Kul att prata med dig.
Detsamma. Ha det fint. På Facebook och Instagram går det bra att skriva till Karlavagnen. Och vi ska höra lite hur det har låtit där under kvällen tillsammans med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kitt. God kväll.
God kväll.
Ja, men hur är stämningen på de sociala medierna?
Stämningen är god, ja. På de sociala medierna. Vi finns ju både på Facebook och Instagram, kan man höra av sig till oss. Och på Facebook är det några som har delat med sig av sina upplevelser. Bland annat Annette, som lite apropå tidigare samtal, skriver: när jag åkte upp i Eiffeltornet trots min höjdskräck, vågade till och med titta ner. Men det var värt rädslan, men jag kommer aldrig göra om det. Kände mig stolt när jag hade fast mark under fötterna, skriver Annette.
Det är roligt det där att så många som ändå är höjdrädda liksom vid något tillfälle har utmanat sig själv och vågat. Ja. Men att det inte räckte för att bota den här höjdrädslan. Nej. Utan det är bara som att man har påmint om, ja just det, nu förstår jag varför jag är så här rädd. Och jag kan som sagt relatera, för jag tycker att det är superläskigt med höga höjder. Så jag förstår verkligen den där känslan av att bara vilja stå tryckt på jorden.
Ja.
Jag hade nog inte åkt högst upp i Eiffeltornet. Nej.
Det finns en annan här. Anna-Karin skriver: jag överraskar mig själv genom att jag lärde mig att ta ansvar för mig själv. Blir jag orättvist behandlad, ser jag ifrån verkligen.
Det där kan jag också verkligen tycka är en sån här bra grej, att påminna sig själv om att det behöver inte alltid vara liksom en stor händelse. Nej. Eller en stor grej som man har gjort som har förändrat ens liv, utan ibland kan det räcka med att man visar lite civilkurage och kanske vågar säga till när man ser någonting som inte känns rätt, men som det kanske vore enklare att bara gå förbi eller ignorera.
Ja.
Det där kan jag verkligen förstå, att man kan bli liksom överraskad av sig själv. Jag tror att det har hänt mig någon gång. Man har sett någon ungdom kanske ha fötterna uppe på tunnelbanesätet och tänkt så här: ska jag verkligen vara den vuxna i rummet? Och så är man det plötsligt och bara, japp, nu är vi där.
Ja, det är tänkvärt alltså. Man borde kanske visa mer civilkurage också.
Kanske då och då överraska sig själv och överraska alla andra. Vi är liksom så vana här vid att man kanske inte pratar med varandra. Nej. På det sättet, utan att alla bara är små öar ute i samhället.
Ja. Vi har också på Facebook, skriver Monica så här. Hon skriver: för 9 år sedan överraskade jag mig själv. Det var när jag hade extremt tråkigt och scrollade på Facebook. Plötsligt ser jag en annons där det står: vill du bada vattengympa med Robert Gustafsson i tv-programmet Time Out? Ja, vattengympa är kul. Jag fyllde i ansökan utan problem. Då fick jag jobbet. Glad i hågen åkte jag iväg. På tunnelbanan kom jag på att det här innebär att jag måste visa mig i baddräkt och bli filmad. Jag avskyr det, men tänkte genast vända om. Men jag hade lovat, så det var bara att fortsätta. Där kom jag på darrande ben och det har jag aldrig ångrat. Så roligt har jag aldrig haft. Det var så min statistkarriär började. Jag blir fortfarande väldigt nervös inför varje filminspelning, men jag vet att det blir så kul, så jag åker ändå.
Ja, rolig historia.
Ja.
Alltså både det här spontana, men sen också att när man väl har på något sätt lovat att göra någonting, ja, men då är det svårt att backa ur. Ungefär lite som Joakim som ringde in tidigare, ja, som hade liksom skrytit för fru och barn om att han skulle hoppa bungee jump. Ja. Men då blir det plötsligt lite svårare att backa från sitt ord. Vattengympa med Robert Gustafsson. Unik upplevelse, ja, också, måste jag säga. roligt att det är så många som har hört av sig.
Ja.
Vi tar ett nytt samtal. Hej, vem pratar jag med?
Ja, hejsan, god kväll. Det är Mikael Ullberg från Luleå. Fast jag är inte hemma i Luleå nu. Jag är i inlandet.
Okej.
Okay. På väg till södra Sverige med husbilen. Så jag har stannat till här i Sorsele på en parkering, rastplats.
Vad mysigt. Du är ute på sommarsemester helt enkelt.
Ja, jag har en senare period. Ja. Jag brukar ha det.
Ja, det kan vara lite skönt.
Ja, mindre trafik och sådär.
Exakt.
Mindre trängsel.
Slippa trängas på vägarna.
Och lite svalare, ja, precis.
Ja, vad härligt. Vad kul att du valde att ringa in ikväll för att berätta om när du har överraskat dig själv i livet.
Jo, jag kände att jag hade någonting att berätta där. 2017, då besteg jag Kebnekaises uthopp.
Wow.
I ett strålande väder, som nybörjartur kanske man inte ska ha, men vi hade det då i alla fall. Och jag hade ju aldrig vistats i högfjällsterräng tidigare, inte sådär på det här sättet. Inte.
Hur gick det till?
Ja, det är klart att man tränade lite innan, åkte lite skidor och simmade och liksom försökte hålla konditionen uppe hemma vid och sådär.
Mm.
Sen bokade jag in mig på en guidad topptur och tänkte nästan på en gång, men gud vad har jag gjort för något? Men det är ju det bästa, att först boka och sen måste man ju fara. Jag hade ju betalat in avgiften där.
Ja, vet du vad? Det kan faktiskt ibland vara det allra bästa incitamentet att betala för någonting så fort som möjligt för att liksom inte bränna de pengarna sen när man börjar tveka lite.
Jo, sen var det ju bara att ge sig iväg och det var väl lite skräckblandad förtjusning, men man tog det som det kom. Och vi var ju en grupp som hade genomgång på kvällen och ingen hade ju varit där, så vi var ju på samma nivå allihop.
Vad var du mest nervös för på förhand?
Vi gick i östra leden, så att man tänkte nog inte så mycket, man blev guiden, två guider så att säga.
Mm.
Men det var när vi klättrade efter bergväggen där som ett Herculesplan hade kraschlandat, det fick man ju veta sen.
Oj.
Den olyckan som var. Det var lite läskigt faktiskt.
Ja, men det förstår jag. Kanske bra att inte veta för mycket om det på förhand.
Nej, de sa inte alltid mycket om det där. Man fick ju reda på sånt där sen och så vidare. Men det är nog den största fysiska prestation jag har gjort i alla fall.
Hur kändes det efteråt då när du var klar?
Det var mycket
när du hade
eufori och mycket euforisk blev man när man stod där uppe. Och det kändes ju väldigt bra när man kom ner därifrån.
Ja, men det förstår jag.
Så man var ju väldigt trött också.
Ja.
Och ja, man orkar inte göra så mycket efter det.
Hur lång tid tog det?
Ja, det tog väl en 8-10 timmar ungefär. Aha. Upp och ner.
Wow.
Och det där gav mig blodattant. Då fick jag en tanke, klarar man av det här, då kanske man kan åka ett Vasalopp också. Det har ingen min familj gjort heller.
Nej.
Inte den närmaste familjen i alla fall. Så det gav jag mig på sen några år senare. 2024 åkte jag öppet spår för första gången.
Hur gick det då?
Ja, jag tog mig till Oxberg.
Ja.
Jag blev ganska besviken faktiskt.
Ja, men det var inte dåligt för ett första försök.
Men då körde jag ju om. Då körde jag halvasan året efteråt, 2025. Och sen fick jag sån här, det var som några horn som växte ut, att nu ska jag prova 90 igen. Halvasan är bara 4,5 eller bara. Men sen körde jag ju 90 igen nu i år och då gick det ju faktiskt bra. Men då hade jag lagt på lite mer träning också.
Ja.
Och det är klart, det här är ju ingenting som jag hade trott att jag skulle göra. För det finns ingen i min närhet som har gjort något sånt här. Inte.
Nej, men hur kommer det sig då att du liksom överraskade dig själv på det sättet?
Nej, men jag vill alltid gilla att röra på mig och sådär. Men just de här extrema, som man har utsatt, de extrema grejerna, det jag vet inte riktigt. Jag ville väl utmana mig själv. Det är ett sätt att lära känna sig själv och sin kropp också.
Hur reagerade då familj och släkt, om det nu är som du säger, att ingen annan riktigt har...
Ja, det var ju många som sa att det här klarar du väl aldrig.
Ja, okej. Okay. Det var inte jätteuppmuntrande, men det kanske funkade som lite extra motivation.
Alla sa inte det, men det var någon som sa det.
Ja, jag förstår.
Då blev man lite så här tjurad, ja, men då klarar jag det här ska jag visa att jag gör.
Ja, men verkligen.
Fast det var ju för min egen skull jag gjorde det, och det känns bra, men nu får det räcka.
Är du klar nu?
Nej, nu blir det väl kanske dundret runt nästa år och mindre lokala lopp, lite kortare grejer. Sen fick jag höra att De flesta börjar ju den ändan. Jag har ju tagit det värsta först. Ja.
Det gör ju att alla andra utmaningar framöver kanske inte känns helt omöjliga.
Alltså vardagen blir ju lättare också när du har gjort något sånt här. Allting blir ju lättare. Du orkar ju med människor och jobbet och såna här vardagsgrejer mycket. Du orkar ju med alltså rent mentalt.
Ja, men är det liksom något du tänker tillbaka på i efterhand? Att ja, men klarade jag det där, då klarar jag nästan vad som helst.
Ja, det blir ungefär den tankegången, men det är klart det finns ju vissa risker med vissa andra. Så jag har ju varit och klättrat i Grimmetons radiostationsmast också. Oj. Efter det här. Mm. Och i Motala långvågsstationsmast, det är ju sådana event de har. Så att det gav liksom bieffekter det här, ska jag säga.
Ja, men det låter som att du får lite mer smak varje gång du utmanar dig själv fysiskt.
Ja, det kan man nog säga att jag fick, så jag gav mig på andra typer av grejer också efteråt.
Känns det då liksom lika överraskande fortfarande, eller har det här kanske bara blivit en del av din nya personlighet?
Ja, det är svårt att säga. Men att klättra i master, det är någonting helt annat än att klättra i berg i alla fall. Det är olika.
Mm.
Det är lite läskigt det också, de 10-15 första meterna, men tills du kommer om för trädtopparna, då tappar du ju liksom högkänslan och ställer det framme vid kanten och fotar skorna och skogen där nere. Man blir övermodig alltså.
Ja, jag förstår.
Men det är olika typer av utmaningar. Ja. De liknar ju inte varandra på något sätt.
Du sa att nu är du klar, men när jag lyssnar på dig så får jag ändå en känsla av att du kanske inte är helt klar än, att du nog kommer hitta någonting.
Ja, jag ska väl åka någon mindre lokala skidlopp, men det är ju inte så här våldsamt.
Nej, men du, det är en utmaning för många andra. Så väldigt imponerande, väldigt kul att höra att du har lyckats överraska dig själv på det här sättet.
Man ska ju aldrig säga aldrig, det kan jag att man inte på mer sen, men jag tar ju inga risker som... Så det här har ju skett under ordnade och säkerhetsformer med guider och grejer.
Och nu har du lite semester. Nu bilar du genom Sverige. Vad är målet?
Ja, nu är jag på väg ner till Östersund, och målet är väl Mora också igen för att kolla in. Så det är ju fint på sommaren där också.
Ja, täcka alla årstider.
Ja, det är ju ett äventyr det också. Jag reser mycket själv. Det är ju också en grej att umgås med sig själv.
Ja, det kan jag verkligen relatera till. Det är något jag har gjort mycket i livet, både i jobbet och privat. Och det blir många överraskade över att man är bekväm med att göra.
Sen märker man ju ibland om någon gång hyr något hotellrum, det är ju upplagt för att man ska vara två hela tiden. Så att man känner ju av det ibland, att man känner sig som en utebörling ibland när man är själv. Men jag har stött på många ensamresande, jag också, även ensamma fjällvandrare, både män och kvinnor i olika åldrar. Så.
Och då kanske man överraskar sig själv med att socialisera med dem, och så hittar man varandra i de här ensamresorna.
Ja, man socialiseras ju med människor som man aldrig kanske hade pratat med annars, upplever jag det som. Eller om man hade rest ihop med någon eller några.
Ja, väldigt inspirerande allt du berättar, måste jag säga.
Och när jag går och vandrar i Gamla stan i Stockholm, det händer ju också, då vill jag helst vara själv. För att jag går som, man går in i en bubbla där, och det finns så mycket spännande med historien och allting.
Det är lite lättare att smälta in där också, att vara själv när det är så mycket andra människor runt omkring.
Ja, det har blivit liksom, jag har vant med det här. Det känns bra på något sätt.
Mm. Du,
jag tycker man ska utmana sig själv, men man ska inte ta några risker.
Nej, det är ett väldigt sunt förhållningssätt. Tack så jättemycket, Mikael, för att du ringde in och berättade om när du överraskade dig själv. Och så får jag önska en fortsatt trevlig biltur ner till Östersund.
Ja, men tack ska du ha, detsamma. För ett trevligt program och kul att prata med dig.
Ja, men detsamma. Ha nu en trevlig helg.
Tack så mycket, detsamma.
Och då säger jag hej till Peter.
Ja, hej Jennifer.
Hej, vart ringer du ifrån?
Just nu befinner jag mig i Kalmar på lite semester, och en dag på Öland har vi varit, men nu är vi i Kalmar.
Ja, härligt. Det låter som en fin start på helgen.
Ja, jättebra.
Du ska få berätta om det där tillfället i livet när du överraskade dig själv.
Ja, och jag skrattar nu också för att... förra sommaren, början på sommaren, så hade jag möjligheten att besöka Karin och Carl Larssons gård i Sundborn. Och inspirerats de senaste åren lite mer om museum och konst. Och, men har aldrig tidigare i livet varit så nyfiken på det. Men besökt några olika och tyckte att det här, ja, men det är ganska kul. Så förra sommaren bestämde jag köper, ja, några akvarellfärg. Det verkar ju vara det man kan måla med. Så jag köpte lite färg och någon pensel och ett block. Men har aldrig tidigare gjort det. Och så hade jag och min sambo möjlighet förra året att spendera några dagar i Paris. Och en av dagarna hade vi lite långtråkigt. Och då satt vi oss i en trädgård som ligger i sjätte arrondissementet som heter Luxemburg. Mm. Jardin de Luxemburg trädgård. Och det var en sån här idyllisk, varm sommardag. Och min sambo, hon satt och läste där på de här gröna härliga stolarna som finns där vid fontänen. Och jag satt med där med mitt block och pensel och så tog jag upp den och så började jag måla rakt av det som fanns framför mig. Barna lekte med de här båtarna i fontänen och den lilla i vattnet där. Och så satt jag där och målade och så gick 6 timmar. Och jag hade använt fingrar och allt möjligt att blanda färg. Och sen när jag väl tittar på tavlan så inser jag att den här är ju, den ser ganska bra ut den här. Så jag, och min sambo stod och tittade på mig och på den där tavlan och så bara, var kom det där ifrån typ? Och så ställer jag mig upp där framför, det är jättemycket folk där som går förbi och då tar min sambo en bild på mig när jag håller upp den här tavlan då, och jag är jättenöjd. Och så kommer en kvinna som liksom går förbi och så stannar hon till och går tillbaka och så kommer hon fram, en fransyska, och börjar prata att men jag är ju konstlärare, vem är du liksom? Och jag bara, försökte förklara att det var första gången jag hade målat typ. Så, och då tog hon en bild på mig framför fontänen där. Så att, ja, men då överträffade jag mig själv och så glömde jag ju bort det där. Och sen för i år, för bara en månad sedan, så hittade jag den där tavlan och ramade in den. Och så tog jag fram den och så överraskade jag sambon min att och liksom, nu har jag ramat in den här. Och vi stod och tittade med, vem är det som har gjort det här?
Ja, men vadå? Alltså, det kom verkligen från ingenstans. Hur var du i bildlektionerna i skolan?
Nej, men jag var inte, knappt. De här streckgubbarna som jag gjorde som barn, alltså jag har inte haft, jag är en räknarkille med siffror och matte, det var kul, och idrott. Men konst, det var väldigt långt ifrån. Och den här tavlan är liksom på, det är barn och det är människor och det är liksom mycket färgare. Och träden har varit också bra och så här, så att jag kommer aldrig göra om den där igen. Men hade jag sett den, vi sa det på skoj, ska man hänga den nu, kanske lite med överdrift, men hänga den på en Louvren eller någonstans lite så här, bara på skoj. Liksom. Jag hade stannat och tittat på den själv.
Men du, klart att du ska måla mer då. Varför inte göra en till tavla?
Ja, men jag tror också att det här är lite så här, ja, men synkronicitet, försvinna in i något, ja, det är det jag kanske mest vill säga när jag ringer in också, att försvinna in, att förlora sig själv i vad som helst blir någonting vackert. Och hade jag tänkt när jag satt där att ja, nu ska jag måla skarpa linjer här och hur stor ska den här fontänen och de här stolarna vara, då hade det aldrig gått tror jag, utan de här färgerna kom liksom av att jag kände att det tog in atmosfären, ljuden. Och det är det som är fint, att jag, nu när vi ser på tavlan som sitter uppe hemma, att ja, men, vi var där liksom. Det är som att kliva in i den här rörliga färgen och det.
Ja, ni så kommer att alltid ha Paris. Och det kanske krävs en park i Paris, en trädgård i Paris, för att inspirera den här typen av konst. Otrolig historia, Peter. Man blir väldigt nyfiken på att se den här tavlan. Du får gärna gå in och posta en bild av den på Facebook, på Karla Wagnens Facebook-sida. Jag är säker på att det är väldigt många som är nyfikna på det nu. Och så får vi se om du plockar upp penslarna någon gång igen i framtiden eller om det var en engångsöverraskning. Tack för att du ringde in och delade med dig i alla fall.
Ja, tack själv.
Ha nu en fortsatt fin kväll.
Ja, detsamma.
I hela mitt liv har jag varit en badkruka. Jag minns fortfarande hur jag som 7-åring började gråta när det var dags för den första simlektionen i skolan och jag inte vågade gå ner i bassängens djupa ände. Jag minns hur jag väldigt motvilligt gick i simskola, att jag till slut lärde mig simma men aldrig riktigt blev bekväm i vattnet. Och det där följde med mig långt upp i vuxen ålder. Om jag fick välja så blev det alltid stadssemester före solsemester. Och om jag någon gång blev meddragen till stranden, då vaktade jag hellre alla andras väskor och telefoner medan de dök ner i vattnet. Men för några år sedan hyrde jag och mina systrar ett hus i Spanien med pool. Och det var en väldigt varm sommar. Till slut fanns det inte så många andra alternativ än att försöka svalka sig i vattnet. I den där poolen fanns en stor badring som man kunde sitta i och flyta runt på. Och tack vare den så behövde inte jag känna samma panik i vattnet. Jag kunde slappna av. Och plötsligt var det jag som låg i vattnet i timmar. Jag som tidigare alltid hade valt bort badet började fundera på när jag skulle få doppa mig nästa gång. Och när det var dags att önska resmål framöver, ja, då stod bad plötsligt högst upp på min lista. Och det hela började med en ganska enkel sak. En munkformad badring som jag vågade testa. Det där fick mig att tänka på hur vi ofta kanske begränsar oss själva utan att riktigt veta varför. Vi har liksom bestämt oss för vilka vi är och vad vi gillar eller inte gillar. Men ibland behövs det kanske bara en liten förändring, ett litet steg utanför det vanliga för att upptäcka en helt ny sida hos sig själv. Och det är precis det vi pratar om ikväll här i Karlavagnen. Vi tar ett till samtal. Hallå, vem pratar jag med?
Eva Söderfalk.
Hej Eva, hur står det till denna sena fredagkväll?
Det står jättebra till. Jag väntar på att få gå och sova, jag ska jobba på morgon.
Okej, det är inte semesterledigt för dig just nu?
Nej, inte just nu.
Var ringer du ifrån?
Jag ringer från Rosvik i Piteå, men jag är från Jukkasjärvi.
Mm. Hur har ni haft en fin sommardag där?
Ja, det har regnat och stormat ganska mycket idag.
Ja, okej. Okay. Då kan man vara inne och lyssna på radio. Och så ska du snart få gå och lägga dig. Men först ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du överraskade dig själv.
Ett tillfälle i livet. Jag åkte till USA med min man. Jag hade aldrig suttit på motorcykel. Vi åkte 400 mil motorcykel.
Var det han som körde?
Ja, han körde, jag åkte bakom. Mm. Och det var en sån jävla häftig upplevelse.
Ja, men det förstår jag.
Och jag är ju en raggartjej som gillar raggarbilar.
Ja.
Jag har aldrig åkt motorcykel.
Är det stor skillnad på de två grejerna?
Det kan man ju lugnt påstå.
Men du, att gå från liksom att aldrig ha suttit på en motorcykel till att åka så långt i ett annat
400
land.
Mil. Ja. Tre delstater i USA. Ja. Det var så häftigt så det går inte att förklara.
Krävdes det liksom lite övertalning från din mans sida eller var du sugen och peppad på idén direkt?
Jag var peppad. Det krävdes ingen övertalning. Jag var peppad.
Var det som du hade förväntat dig då?
Det var nog mer bättre än vad jag förväntade mig.
På vilket sätt?
Nej, det var så jävla häftigt så klockorna stannade.
Det låter väldigt häftigt när du beskriver det så.
Ja, alltså det var så.
Vad var det som var så speciellt med just den här resan?
Nej, men det var det att sitta bakom, snurra på motorcykeln, fota, filma alla andra. Alltså det var... Alltså det går inte att beskriva, det var så... Bästa upplevelsen i mitt liv.
Mm. Vad minns du mest av USA och de platserna ni passerade under de här 400 milen?
Det jag minns mest, det är ju alla stup som jag vände mig om och inte tittade på.
Kände du liksom rädsla någon gång eller var det bara häftigt?
Jag kände rädsla när... en kompis körde förbi oss och körde om en bil, och när han tog pistolen i bilen och skulle skjuta kompisen, då kände jag rädsla.
Oj, det lät väldigt dramatiskt.
Men annars var allting helt fantastiskt.
Hur har det blivit med motorcykelåkandet efter den här resan?
Efter den här resan har blivit, vi har tagit kanske 80 mil ett år, och sen nu de sista åren har vi inte tagit någonting. Nu var vi faktiskt igår ute och åkte.
Men du sitter alltid bak?
Jo, jag sitter alltid bak. Jag har inget hojkort.
Nej. Om någon hade sagt till dig när du kanske var så här 12, 13, 14 år gammal att du skulle åka genom USA bak på en motorcykel, vad hade du tänkt då, tror du?
Då hade jag garvat ihjäl mig.
Så man kan säga att du verkligen överraskade dig själv i den stunden?
Ja, jag har överraskat mig själv. Jag är ju mer raggarbil än motorcykel, men nu har jag ju vänt.
Vad skulle du ge för liksom råd till andra som kanske har en partner eller en kompis som liksom uppmuntrar dem att följa med på något sånt här äventyr, men som kanske är lite nervösa eller rädda för det?
Sätt er bak.
Det är bara att åka med?
Ja, det är bara att åka med. Sätt er bak. Åk med. Alltså, det finns ingen mer äventyr än det.
Nej, det är väldigt, väldigt tydliga instruktioner. Ett bra råd, får man säga.
Ja.
Vi tar med oss det rådet och tackar så jättemycket för din historia. Tack för att du ringde in.
Ja, tack för att du fick vara med.
Vi säger hej till Jonas.
Hej.
Hej, hur är läget ikväll?
Det är spännande.
Det är spännande?
Ja, jag fick skriva på papperna att jag följde med Villa 12.00 idag, så flyttade jag in i min husbil.
Oj, det låter som att det har varit en väldigt händelserik fredag.
Ja, men jag blev arbetslös för 2,5 år sedan.
Mm.
Så började jag tänka på, vad fan ska jag göra nu? Jag är 58 år. Då tänkte jag, vad ska jag göra nu? Och så trillade jag över en husbil på 12 meter. Då tänkte jag, nej, jag tar den. Då kan jag bo i den och köra vad jag vill. Se vad jag vill, hela Sverige, Europa och vad jag nu vill.
Mm.
Saken är att om du har en sån här stor husbil, den är en ombyggd bokbuss.
Ah.
Jag har riktigt kylskåp och frys och duff och vask och toalett och rubbet.
Och nu är den din?
Ja, det är som att flytta in i en stuga med 4 hjul.
Så du har bytt ett lite mer traditionellt hus mot en husbil?
Ja.
Hur fick du den idén?
Ja, när jag blev arbetslös för 2,5 år sedan så började jag tänka på, vad ska jag göra nu?
Mm.
Jag tänkte ställa mig villa och köpa en mindre stuga. Så då trillade jag över den här husbilen som var ombyggd och klappad och klar. Det var liksom bara för lite.
Har du liksom rest i husbil tidigare eller husvagn? Är det något du är van vid?
Jag har kört lastbil hela Europa.
Oh.
Man är liksom van att ligga i en lastbil. Här är liksom lyxen större. Men då har du lätt, har du inte en lastbil till exempel. Och i en lastbil har du oftast bara en mikrovågsugn. Men jag har ugn och sånt. Du ska spisa. Jag ska spisa. Alltså, det som jag sa, det är en stuga på 4 hjul.
Det låter ju helt perfekt för någon som verkligen är van vid att vara ute på vägarna som du har varit.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg en annan sak. Den kommer från Boden, så en gammal bokbuss från Boden. Så det är säkert någon från förra år eller någon som har jobbat på biblioteket som känner igen detta.
Mm.
Den är från 92, så den är skattefri och den har inte gått långt, ingenting.
Jag kommer ihåg de där gamla bokbussarna och hur jag brukade besöka dem när jag gick i förskolan och de kom och parkerade utanför ens dagis. Så jag kan se det framför mig verkligen. Men hade du någonsin liksom kunnat föreställa dig att nu testar jag någonting helt nytt, 58 år gammal. Jag testar att bo i en gammal bokbuss.
Nej. Det är mer bra avsats att tänka. Jag ska sälja bilen och så köpa någonting mindre.
Mm.
Och så trillade jag över den här. Det köpte jag på... Jag bor i Vellinge ju nu. Inte i Marse, då bodde jag i Trelleborg.
Du kan liksom bo på en ny plats varje dag nu när du har din husbil.
Ja, men jag har den fören här. Min kompis som är lika gammal som jag, så kan jag parkera den där så länge.
Vad är planen nu då framöver? Är det att stå stilla ett tag eller är det att ge sig ut på vägarna?
Det är inte att ge mig ut på vägarna. Jag har en dotter som bor i Danmark, i Aarhus, inte i Köpenhamn. Vi ska hälsa på och träffa mitt barnbarn, tänkte jag.
Första stoppet där. Det känns som att barnbarnet kommer tycka att det är väldigt häftigt med den här husbilen.
Men grejen är att jag behöver inte ta hypotell, ingenting sånt. Jag vet vad jag ska stanna till för att ta en duff och tvätta kläder och allt, utan att det blir för dyrt.
Ja, det låter som att du av en ganska tuff situation att först förlora jobbet ändå liksom verkligen lyckats vända på det här och gjort det till något positivt.
Ja, jag bara tänkte det nu eller aldrig jag ska göra det.
Väldigt inspirerande berättelse, Jonas. Det känns som att man får hålla utkik efter dig och bokbussen ute på vägarna framöver, helt enkelt.
Ja, den är blå och det står bobuss. Jag har tagit bort K-et, så det är jävligt enkelt att hitta.
Det är det här nu. Det är en bobuss. Tack för att du ringde in och berättade om det här och ha en trevlig helg nu.
Detsamma. Ha det gott.
Nu har jag fått sällskap i studion igen av vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel som hänger med er som hellre föredrar att skriva in till oss.
Ja, det gör jag. Jag håller koll på sociala medier och även på vår mail. Man kan ju mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. En som har gjort det är Sören. Han skriver i ett mejl så här: Hej Karlavagnen! Året innan millennieskiftet tog jag tjänstledigt och började läsa in gymnasiekompetens som jag saknade. Det var ett omtag från ungdomstidens skolgång på många plan. Det tog lite tid att få in en studierutin. Men väl efter avslutade studier blev jag själv överraskad av hur stor nytta det gjorde. Och att man blev uppdaterad, särskilt gällande politik och samhällsfrågor, som gjorde att man fick större perspektiv i många diskussioner, skriver Sören.
Mm. Ja, men det där tycker jag är en bra påminnelse om att det liksom aldrig är för sent att lära sig något nytt. Vi förknippar oftast just studier och kanske så högskolestudier med något man gör precis efter studenten. Mm. Men det är ju faktiskt öppet för alla att söka, hur gammal eller ung man än är. Så inspirerande berättelse av Sören.
Ja, sen så på Facebook så skriver bland annat Peter, som du pratade med i förra timmen, som hade varit och målat i
Paris.
Vår konstnär. Han skriver: Tack för ett fint samtal, Jennifer. Här kommer en bild från parken Jardin de Luxembourg i Paris. Tavlan fick namnet Vind i seglet. Allt gott, Peter. Och då finns det då en bild från avmålningstillfället och på själva tavlan.
Vad roligt att han gjorde som jag önskade och faktiskt delade med sig av den här tavlan som ju lät helt fantastiskt på beskrivningen och bara på sättet den hade blivit till på. Ja. Får jag se den?
Här har vi den.
Wow, jag är faktiskt genuint imponerad och jag tycker som jag sa till Peter redan då, att fortsätt måla, du har någonting i dig. Ja. Och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den här bilden. Vart var det man kunde göra det?
På Facebook, vår Facebook-sida.
Roligt att ni är där och kommenterar.
Ja, en annan som skriver på just Facebook är Thomas. Han skriver: Jag har två överraskningar i mitt liv. Den ena är när jag 2003 anmälde mig till ett biståndsprojekt, ett brobygge, med Räddningsverket i Angola i Afrika. En fantastisk 6 månaders period med så mycket nya intryck och erfarenheter. Att jag gjorde om det efter, med en ny 6 månaders period året efter. Absolut inget jag ångrar. Man får en annan syn på det oerhört bekväma livet vi har i Sverige. Mm. Det andra är att jag genomfört är att ta flygcertifikat, Visserligen för ultralätta flygplan, men ändå en helt fantastisk känsla att sätta sig i ett litet flygplan och behärska det. En euforisk frihetskänsla helt enkelt.
Ja, väldigt ödmjuk där. Visserligen bara för ett, vad var han sa, ett lätt flygplan. Ultralätt flygplan. Men ändå, verkligen, verkligen ändå. Igen där på temat att liksom bara våga lära sig någonting nytt. Att inte vara klar, som nog ganska många av oss tänker att vi är redan. Ja. Roligt att få ta del av era historier på våra sociala medier och via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Men det går som sagt också väldigt bra att ringa in till oss fortfarande. Och då gör man det på 020 22 10 30. Hugo, du sitter kvar vid datorn och läser vidare.
Ja.
Tack för nu. Hallå, vem pratar jag med?
Du pratar med Anneli.
Hej Anneli, var ringer du ifrån?
Jag ringer från en liten by som heter Bygget utanför Halmstad i Halland.
Hur har ni haft den här fredagen?
Och jag har haft en helt underbar kväll. För jag har faktiskt satt och sett Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern. Och det var superbra.
Jag hörde på dig verkligen att du fortfarande är helt uppfylld av den upplevelsen.
Ja, men det är en sån här livslång grej jag har velat göra faktiskt. Jag missade Poppe, men jag fick se Rydberg. Det var en hit.
Vad härligt att du har liksom fått checka av något på din bucketlist den här kvällen. Och nu ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du har överraskat dig själv.
Ja, herregud. Jag har länge velat åka till Sydkorea, säkert 40 år. Mm. Och för 3,5 år sedan så med bara 4 ord i bagaget så gav jag mig iväg ensam till Sydkorea i 6 veckor.
Wow.
Och varenda dag var en utmaning med allt liksom, vad som hände och folk som inte pratar engelska och allt det här. Men det absolut största det var att jag som extremt höjdrädd. Mm. Jag har ju hört flera stycken under kvällen som har liksom sagt att de är höjdrädda. Mm. Och jag är så här så att liksom bara det här med att stå på en stege är jobbigt för mig.
Jag förstår.
Jag var i en liten stad som heter Taichung, tror jag den heter. Mm. Jättefin, liksom så vid en vindlande flod och höga berg runt omkring. Och så jag är på väg till frukosten. Och så gick jag förbi en tv-apparat som visade sån här drakflygning, tror jag det heter. Och skärmflygning kanske.
Just det.
Paragliding. Yeah. Ja. Och så stannade jag där. Och det tog 2 sekunder så kom en liten korean och viftade med armarna och liksom knagglig engelska försökte förklara för mig att de skulle ut och flyga. Och skulle jag med? Nej, det skulle jag inte, för jag är jättehöjdrädd. Men han lyckades övertyga mig. Och på 5 minuter så drog han in mig på toaletten för att jag skulle kissa innan så att man inte kissar på sig när man kommer upp i luften. Och så in i en lastbil. Och vi var ett helt gäng med folk som slicks in i den här lastbilen. Och så upp från vindlande väg upp för ett berg. Det var helt hysteriskt. För allting gick så fort. Och medan de stod där och klädde på mig en säle och kopplade på mig på den här skärmen. Och så skulle de fördela en korean till mig. Och det var jag är lång. Alltså jag är nästan 1,80. Mm. Så jag tänkte, ja men jag får den där långa koreanen som kanske var 1,85. Nej, jag fick den minsta som 1,50. Och så står jag där på kanten av det här. Liksom där man ska hoppa ut eller springa ut. Och tittar ner och känner att jag bara blir skakig i benen. Och huvudet börjar liksom, hjärnan börjar stänga av och tänker hur ska jag klara detta? Och så hör jag då någon som skriker, Oan! Och det var liksom signalen för att man skulle börja springa. Mm. Och sen skulle man springa ut och inte hoppa för då störtar man. Så där sprang jag ut med en liten korean på ryggen och går mig ut på världens häftigaste äventyr faktiskt. För det var verkligen helt otroligt häftigt. All rädsla försvann i det att farmen tog över.
Ja.
Och det var som om man var en fågel faktiskt.
Det låter väldigt häftigt. Och det låter som du sa, som att allt gick väldigt fort. Och det kanske är det som krävs ibland, att man inte ska hinna tänka efter så mycket.
Precis. Jag tror det är nog jättebra att ibland så får man bara följa med flödet liksom.
Men jag tänker också att det var ett äventyr i sig, väldigt modigt att bara åka till ett annat land, knappt kunna språket. När man liksom väl har kommit igång och gör något som avviker från vardagen, att det kanske är enklare då att bara fortsätta att tacka ja till saker man aldrig skulle gjort hemma i Sverige.
Absolut. Jag kan säga att det var de bästa 6 veckorna i mitt liv. Jag utmanade mig själv varenda dag. Och träffade fantastiska människor, liksom teckenspråk och de här 4 orden som jag då kunde gjorde hela resan.
Väldigt inspirerande att höra och kul att du också har haft en väldigt fin fredagkväll. Jag hoppas att helgen blir lika trevlig och jag tackar så mycket för att du ringde in och delade med dig.
Tack själv och ha en jättehärlig helg.
Tack så jättemycket. Och säger god kväll till Thomas.
God kväll.
Hej Thomas, hur står det till?
Jag blir lite trött nu. Jag har varit på kalasen ikväll.
Ja, vad härligt. Det låter som en lämplig fredagsaktivitet.
Precis.
Var ringer du ifrån då?
Jag ringer från Lysekils kommun, en litet samhälle som heter Brösta.
Nere på västkusten alltså.
Jajamän.
Och vad ska du dela med dig ikväll?
Ja, det är att jag lider av sjukdom som heter Parkinson. Och jag har åkt på lite sådana föreläsningar och säger alltid varit lika bryg och vågar inte säga något. Men så hände det någonting en gång uppe i Trollhättan. Och då satt det en 2 professorer tror jag då, och någon läkare och någon sköterska och så man vill ställa en jäkla massa frågor till dem. Då tänkte jag, vågar inte göra någonting. Men så hände det någonting med mig här. Att jag bara gick på det och frågade en massa konstiga saker. Men frågade en massa saker om sjukdomen och sådär. Och det hade jag aldrig vågat. Om jag hade gått tillbaka till ett halvår tidigare. Jag har alltid varit så här blyg. Ända fram till den dagen kan man säga. Och jag vet inte. Det kan bero på att jag fick börja med en ny medicinering. Om det kan ha gjort någonting. Jag vet inte.
Nej, jag tänkte precis fråga just vad du tror att det var som gjorde att du inte kände just den där blygheten den här dagen.
Ja, det kan ha varit det. Jag fick en ny medicin. Men det var som att jag kände 200 personer inne. Och det var som att det var mina släktingar alltihopa. Vi går så lika allihopa. Va? Vi i rörelser och i allting. Och, ja, vissa, kanske en tredjedel som satt där inne hade en väldigt dålig röst. Och då har jag också mest på kvällarna. Så ja, nej, men det var väldigt intressant att gå på det, den här föreläsningen. Och just det att jag vågar och öppna mig lite grann och fråga på.
Jag förstår att det var ett väldigt tryggt sammanhang för dig att våga ta lite mod till dig. Och fint att du kunde känna att du vågade göra det och att du fick med dig någonting av det. Det var en väldigt inspirerande historia, Thomas, och jag är glad att du delade med dig av den.
Ja, men jag kände för det. Jag tycker man kan alla ska göra det, tycker jag. Som är lider med om någonting. Det känns så mycket lättare för en själv och säkert för andra också. Jag ska bara berätta en liten grej. Jag bor ju som sagt uppe i Brösta. Men så ringde jag, där har jag pratat med kollegorna också. Och så de pratade just om sjukdomen. Och så ringde den gamla farbror till mig från Kungälv. Och ville träffa mig. På grund av att jag var med i radion och jag ville ha lite svårt på lite olika grejer. Vi träffade farbror att vi sjöng här då. Så det var helt fantastiskt. Så jag uppmanar alla som hör det här nu. Ta kontakt med varandra som har sjukdomen. Och det finns massa små föreningar som vi har fikaträffar varje måndag i början på månaden. Då sitter vi kanske 15-20 stycken där och fikar och pratar om olika... Ja, det kan vara vad som helst.
Det är fint att man kan hitta varandra genom radion. Tack så jättemycket, Thomas, för att du delade med dig av det budskapet. Och ha nu en fin fredag och en fin helg. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något så finns vi på sociala medier och på mejl. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagskväll och söndagskväll.